Jag ska tala om ett lite svårt ämne idag. Men det är ett ämne som brukar bekymra människor. Det handlar om huruvida Gud utväljer människor till frälsning eller om alla har en lika chans. Så att vi ska läsa en hel del bibelord, därför jag har delat ut biblar. Och vi ska börja i Romarbrevet 8 kapitel och 29 vers. För det är en vers som ofta skapar problem för människor och gör en hel del grubblerier. Det står så här: ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Här låter det ju alldeles tveklöst som om loppet redan var kört innan det har börjat. Och det känns ju motigt och underligt. Det är bara det att det är inte så lätt att hitta rätt i den här frågan. Det är många teologer som har varit inne, vi kommer strax till det. För att när vi ändå är i Romarbrevet så ska vi gå till 9 kapitlet och 18 versen. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: varför förebror han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade: varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdig att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Detta är ju definitivt en text som vi sällan predikar över. För att här låter det ju nästan som att Gud med avsikt väljer både de som ska bli frälsta och de som inte ska bli frälsta. Alltså de som ska bli evigt förtappade är redan utvalda till det. Och det är verkar nästan som om Gud behövde få döma några till evigt straff för att kunna visa sin härlighet på dem som blir frälsta. Paulus ställer ju alltså frågan, eller rättare sagt han lägger frågan i läsarens mun: varför förebrår han oss då? Alltså, hur kan han döma oss för våra synder och missgärningar om vi var chanslösa? Vem kan stå emot hans vilja? Och då svarar Paulus ungefär som politiker brukar göra när man har trängt in dem i ett hörn. Han svarar med en motanklagelse. Vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Men mysteriet kvarstår. Är loppet kört eller är loppet öppet? Vi får gå bakåt i historien. Vem lanserade tanken att Gud utväljer så att människor blir utvalda till himmel eller helvete? Jo, det var en så kallad kyrkofader som hette Augustinus. 354 lär han ha blivit född och 430 dog han. Och då var han biskop i en liten stad som hette Hippo, som ligger eller låg i nuvarande Tunisien, Nordafrika alltså. Och han var utomordentligt produktiv. Ska du läsa allt vad han har skrivit så ta ledigt ett år. För han skrev, man förstår att det fanns inga telefoner på den tiden och det fanns inte en massa annat, inga appar att sätta in här och var och andra nöjesleksaker, utan det fanns en gåspenna och papper och så var det bra med det. Och så skrev han ner vad han tänkte. Och det är ju så att förändringar i läran ofta leder till konflikter. Och det är ju lika vanligt att konflikter i lärofrågor leder till att man spetsar till det som är på tapeten, så att man kanske går lite längre i sin radikalitet än man annars skulle ha gjort. Och teologin är ju full av såna här tillspetsningar av olika slag. Augustinus hade en motpart som hette Pelagius. Han var en munk av keltisk börd. Man tror att han kom ifrån Irland eller möjligen Skottland. Man vet inte säkert. Men han levde i Rom största delen av sitt liv och han var utomordentligt asketisk. Han menade att människans gärningar betydde visst väldigt mycket. Vi kan välja mellan att göra gott och att göra ont, sa han. Och då är ju frågan, kan vi det? Paulus skriver så här i Galaterbrevet, 2:21. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Lika med, då hade Kristus dött i onödan. Då dog han fast det inte behövdes. Det vi kallar arvsynd, det låter ju väldigt teologiskt och förskräckligt och har ju ofta hånats och ifrågasatts. Men om vi talar om egoism och själviskhet, så vet vi att det där är ju ingenting som man bara ruskar av sig. Så att man sen börjar leva ett underbart, ljuvligt, kärleksfullt och utgivande liv. Utan visst behöver vi hjälp. Visst behövs frälsningen om vi ska kunna göra ett paradis med ett råmaterial av dig och mig. För tar vi med oss vår själviskhet till himlen så blir det ju ingen himmel. Vi måste bli fria. Och vi måste bli fria från någonting som är så förbundet med vårt jag, med oss själva. Så att vi kan inte göra det. Vi kan inte ens göra det. Hjälpa varandra mer än en bit på vägen. Själavård är bra till mycket, men du kan inte bli rättfärdig inför Gud. Hur mycket du än går i samtal hos terapeuter eller själavårdare eller vad du vill. I samma brev skriver Paulus så här om sig själv i första brevet, Galaterbrevet 1, verserna 15 och 16. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Paulus talar om ett medvetande att han blev utvald innan ens hade kommit ut ur moderlivet. Och han blev sedan kallad när Kristus själv uppenbarade sig för honom. Och han blev kallad till att predika evangelium. Nu var det alltså så att Augustinus menade att vi har en själviskhet som vi inte kan göra oss av med på egen hand. Utan så behövs ett gudomligt ingripande. Medan Pelagius menade att jo, det kan vi visst. Och det är därför som det finns en yttersta dom. Den är ju helt omöjlig om vi inte kan. Man kan väl inte döma en människa för någonting som han inte kan åtgärda. Ja, det är ju lite knepigare än så. Därför att om Gud gärna hjälper dig till att bli en avbild av honom, så ligger det ju på dig att be om hjälp. Gud tvingar sig inte på. Men det kommer att ställas den frågan, bad du om hjälp eller inte? För hjälp fanns att få. Ville du bli av med egoismen och själviskheten och självcentreringen och självupptagenheten och jagandet, så finns det en möjlighet, en underbar sådan. Men ville du ha den eller ville du inte? Augustinus pekade på ett par andra bibelord som vi hittar i Johannes evangelium i det sjätte kapitlet. Vi ska läsa den 37:e versen till en början. Där Jesus säger så här: alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och vi läser också den från 43. Jesus svarade: var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Här säger Jesus att den längtan efter Gud som du till äventyrs bär på, den är en spegelbild av Guds längtan efter dig. Ingen kan komma till Kristus om inte Fadern drar i honom. Och i samma ögonblick kan du ju också förstå att det är Faderns kärlek som gör att du längtar efter Gud eller är nyfiken på Gud eller undrar vad det är de håller på med i kyrkan eller vad det nu kan vara som ligger på ditt hjärta. Men allt det här är liksom Guds lockrop Guds längtan efter dig och mig. Den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vi ska titta i brevet till Efesus också. Första kapitlet. Det är alltså tredje versen börjar jag. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Valet är alltså gjort före skapelsen. Och det handlar alltså inte om att Gud har sett att du är en väldigt skötsam och trevlig prick, utan Gud har valt. Och det är ju kanske i och för sig inte så konstigt, därför att kärlek börjar ju med ett val. När jag friade till Marianne så valde jag henne. Och det, till all lycka valde hon mig också. Och en relation av det slaget kräver kanske ett utväljande. Det som hela tiden hänger som en giljotin över oss, det är tanken att det finns ett utväljande åt andra hållet. Eller att det åtminstone finns en rest hög, en överbliven skara som automatiskt får gå till det varma stället. Valet skedde i Kristus, genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Och det betyder ju, där ligger det någon hemlighet. Att Gud talar inte om hur han väljer eller varför han väljer. Utan det får bli lite grann av en hemlighet. Alltså ingen kan komma till Gud utan att, till Jesus utan att fadern drar. Och Gud har på något sätt förutbestämt vilka som ska ta emot frälsningen. Augustinus gjorde nu en teologi. Och det kan ju låta lite konstigt att prata om en teologi på 400-talet. Men som vi strax ska se, den finns på många ställen också idag. Framförallt i amerikansk kristendom som vi importerar ganska mycket hit. Jag tar den i fyra punkter. Punkt 1. Gud utväljer vilka han vill ge nåd. Och om han ger nåd så blir människan frälst hur hon än lever. Ingen kan nämligen stå emot Guds nåd. En gång frälst, alltid frälst. Punkt 2. Gud utväljer på samma sätt vilka som ska dömas till evigt straff. Punkt 3. Det som utväljs är lika syndiga som de är som blir dömda. Gud har i sin outgrundliga vishet behagat att ge nåd åt några syndare utan att för den skull vara tvungen att ge nåd åt alla. Alla förtjänar att bli dömda. I sin godhet ger Gud nåd åt en del fastän ingen förtjänar det. Sedan är det upp till oss om vi vill se att Gud är god som i alla fall ger nåd åt somliga, eller om vi tycker att han är orättvis som inte nådar alla. Punkt 4. Jesu död och uppståndelse skulle alltså bara gälla för de utvalda. Pelagius å sin sida, han menade att det är bara de snälla och skötsamma som kommer till himlen, och de som lever på rätt sätt. Han betonade gärningarnas och livsföringens roll. Och det var klart att det blev debatt. De höll på och debatterade här långt efter Augustinus död. Debatten ebbade ut på 500-talet, så de höll på kanske i 100 år och köta, som vi säger i Göteborg. Katolska kyrkan gjorde sedan en mix av Pelagius och Augustinus. Att det är bara Guds utväljande som gäller, men det är också de gärningarna som gäller. Och det här blev ju till sist en outgrundlig blandning som också tillät säljandet av avlatsbrev till sist. Luther kom igång med sin reformation 1517, och sen kom det ju en annan reformator som hette Jean Calvin, om vi nu ska ta det på franska. Calvin brukar vi ju säga. Han levde i Genève och gjorde Genève till en sorts gudsstad där det var mycket noga med hur människor levde, och där kyrkan hade makt att styra både i lagstiftning och i kontroll av medborgarna. Han kom lite senare. Han fick upp farten först på 1530-talet. Så Luther hade 10 års försprång ungefär, och Calvin var ganska mycket influerad av Luther. Luther hade en mycket, mycket enkel syn på den här frågan om utväljande. Han sa att det är en tankefälla. Det går inte att lösa den. Och det är bara dumt att försöka. Det är en sån här grej som vi ändå inte kan få ut någonting av, därför att Gud har sina hemligheter. Han talar inte om för oss varför han väljer och hur han väljer och vad det är som ligger bakom de här gåtfulla bibelorden. Calvin däremot, han tog Augustinus på allvar. Och därför så finns nu den här predestinationsläran i reformärt kristenhet. Holland, Belgien, England och framförallt USA. Frågan är ju då om det finns bibelord som talar emot den här tolkningen. Ja, det finns gott om det. Den viktigaste texten hittar vi i första Timoteus brevets andra kapitel. 1 Tim 2. Jag läser från början 4 verser. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Här står det i klartext. Det andra som vi brottades med var tolkningar. Men här står det rätt upp och ner. Gud vill att alla ska bli frälsta. Och det är bra att veta detta. Jag tror att ganska mycket av till exempel slavhandeln på 1700-talet liksom hämtade näring ur den reformerta teologin, att afrikanerna, de var ju inte kristna. Så de var väl inte utvalda till det, utan de var en annan sort och de kunde man behandla hur som helst. Det var kanske inte bara hudfärgen som gjorde att man förslavade medmänniskor och hanterade dem som boskap. Vi tittar i Matteus evangelium i det fjärde kapitlet. Jesu första predikan, 17 versen. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. Det vore ju helt onödigt att säga till människor att de skulle omvända sig om Gud redan hade utvalt några och de inte kunde stå emot hans nåd i vilket fall. Överhuvudtaget blir missionsbefallningen och väldigt mycket av kyrkans verksamhet, den blir ju orimlig om det finns ett nästan tvångsmässigt utväljande. Om vi bläddrar till Johannes 3 kapitel och 16 vers, så har vi ett välbekant bibelställe här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. I andra Korinthierbrevet 5 och 14. Där heter det så här: ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det här är ju saker som går utanför vårt logiska förstånd. Men det som utlovas här, det är ju fantastiska saker. Att vi inte längre ska behöva leva för oss själva. Är du trött på att leva för dig själv? Att alltid se dig själv till godo? Att det tar emot så förskräckligt när det finns läge för ett kärlekens ingripande för andra människor? Han har dött i alla ställe för att det skulle bli möjligt för dig och mig att komma loss ur egoismens och självcentreringens fälla. Vi tar en text till, första Johannesbrevet 2. Där skriver aposteln så här: han, det vill säga Jesus, är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Jag tycker om det där lilla ordet hela. För där är det klartext igen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Ja, det är ju en fråga om vad världen är för någonting. Det kanske bara är de som blir frälsta. Men här sägs det klart: han är försoningen för hela världens synd. Allas egoism, allas själviskhet har dött och uppstått till ett nytt, rent liv. Det är svårt att förstå, men det finns en väldigt praktisk väg till att lära sig förstå det här. Och det är att be Gud att han låter detta ske. Låt mig få den erfarenheten av Jesus. Att jag förstår att detta är sant. Det kommer att påverka dig. Och det kommer att frigöra dig. Och det är en underbar erfarenhet. Vi ska gå tillbaka till texten vi började med. Romarbrevet 8:29. Ty där står det ju så här. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Det där som han i förväg har känt. Det grekiska ordet här är prognos. Pro betyder ju före, innan. Och gnosis betyder kunskap. En kunskap som handlar om någonting som skall ske. Väderprognos talar vi om. De brukar ju inte alltid vara så exakta, men det är i alla fall ett försök till kunskap i förväg. Och här har nu många menat att ja, Gud vet redan från början vilka som kommer att ta emot hans rike. Och det är liksom de han räknar med i sin plan för mänsklighetens historia. Och förutbestämmelsen här är alltså inte en dubbel förutbestämmelse till död för somliga, utan dörren står öppen för alla. Och vi behöver inte bekymra oss varken för våra barn eller våra föräldrar eller att någon annan som vi har en kärlekens relation till skulle vara förtappad innan det ens fanns något liv att tala om. Vi ska också titta i 11:e kapitlet av Romarbrevet. Jag tror att jag ska läsa från början nu. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Israel tog ju inte emot evangeliet. Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tiden rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Här har Gud utvalt några av nåd för att det skulle finnas människor i ett folk som höll trons fana högt. Vi kan ju minnas att om Sodom sa Gud att finns det 10 rättfärdiga i stan så ska jag skona hela stan. Och så kanske det också är för Sveriges land så småningom att sekulariseringen går så långt att det trots allt bara finns en rest kvar. Vi får se. Och det kanske är du och jag. Och några till. Utvalda av nåd. Och där har vi den där hemligheten igen. Kan Gud utvälja några av nåd utan att snegla på gärningarna och dessutom utvälja hela antalet? Jag har utvalt 7000 män som inte har böjt knä för barn. Här stöter vi igen på det gåtfulla, det som vi inte får en ordentlig inblick i. Utan Gud har en plan för hela mänskligheten. Och där kan han göra så för att hans plan ska fortleva. Men jag betonar igen, vi ska inte lägga till ett negativt urval. Jag har utvalt dem som ska gå förlorade. Utan det är bara en fråga om att han utväljer några av nåd. Herre, vi vill böja oss inför detta att vi inte kan veta allt och att det ofta bara blir en cirkelgång eller en återvändsgränd när vi försöker att begripa dig så mycket att vi skulle kunna förutsäga hur du kommer att handla. Du vill att alla ska bli frälsta. Och du vill det utan att på något sätt titta på våra gärningar. Jesus Kristus har dött och gått igenom dödsriket till Fadern. Och han har fått lov att ta med sig alla sina vänner. Och därför så är det så underbart att få bli Jesu vän och få följa med till Faderns härlighet. Möjligheten att bli renad från tvånget att leva för sig själv. Herre, ge oss den friheten. En underbar frihet och glädje. Amen.